Då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Gud vilken dialekt jag fick där, känslorna som styr. Jag halkar, snubblar på orden. Skitsamma, jag heter Filip Tolf och med mig idag över nätet i dessa håll avståndstider har vi som vanligt Oskar Axelsson. Hej då Oskar.
Hej Filip.
Du, nu, vi brukar alltid ha ett litet snabbt så här snickesnack så innan vi börjar spela in. Men det har vi inte haft nu. Så nu frågar jag på riktigt utan att veta svaret. Hur är läget?
Jo, men det är väl bra. Jag har ju haft en trevlig helg. Jag har träffat folk på avstånd. Så det är väl bra. Om man bortser från att man kollade på Arsenal igår. Jag har varit på Tjörn. Cyklat i regnet. All right. Det var ju påpassligt när man var på väg dit man skulle. Att man precis hann att tajma in så att det började regna när man hade 200 meter kvar till där kompisarna bodde. Det var ju påpassligt att det var tvunget att börja ösregna. Ja, då började det ösregna.
Ja, så jävla typiskt. Men har du haft det bra då? En bra midsommar?
Absolut. Jag har varit på Tjörn från torsdag till lördag och sen var i Stenungsund en sväng igår.
All right.
Använda mina Arsenal shotglas.
Jag såg det. Du skickade en snap på det. Det var ju var det gött då? Vad snapsar du? Eller var det snaps? Eller
ja, det var gin and tonics snaps som jag hade köpt här till midsommar.
Du, gin and tonic snaps.
Ja.
Ah, nice. Du, jag drack ju GT igår faktiskt.
Trevligt.
Ja, det brukar inte hända ofta. Det vet ju du också. Men jag sög faktiskt i mig två stycken igår. Det var jävligt gött.
Det är alltid gott. Ja. Det är bra för saftauran som John Pecker. Som John Pecker hade sagt.
Ja, men har du en liten saftaura eller? Det kan ju svårt att svara på själv i och för sig.
Det vet jag inte. Jag känner inte riktigt att jag har 100 koll på vad innebär av en saftaura är ens.
Det hade varit kul att ha haft John Pekare med i podden så skulle han ge olika dryckesauror till olika Arsenal Göteborg-profiler.
Ja, jag vet inte om jag skulle vilja kalla mig själv för en Arsenal Göteborg-profil, men...
Det blir jävligt, jävligt internt också. Men så det är de förmånerna man har om man är med i Arsenal Göteborg och lyssnar på den här podden. Då förstår man de interna grejerna. Jag kan ju till exempel direkt säga att Peter Kling har ju en klassisk whisky-aura.
Sant. Ja. Vi får ta den här John. Men hur har du haft det?
Jag har haft det bra. Jag har haft det bra. Jag har varit i stugan här. Jag är fortfarande i stugan här utanför Mariestad. Jag har hängt med mina föräldrar och min syster och hennes barn. Och hennes kille då också. Men det har varit kanon. Jag har lekt mycket med de två barnen. De är 1 och 3. Så det är skoj. Så jag kollar på lite fotboll då. Tyvärr. Och så du vet, så här, grillat och druckit folköl och varit ner vid vattnet. Och bara haft det gött liksom. Så det har varit bra.
Ja. Det låter ju gött.
Ja. Jajamensan. Du, ska vi gå? Det har ju spelats lite fotboll.
Ja, det har ju det tyvärr. För våran del.
Eller liksom nu är det igång. Och den senaste gången vi spelade in podd, det var ju med Frida Fagerlund. Och då var det ju cirka ungefär... Nu får du rätta mig om jag har fel. Men typ 1,5 vecka kvar till premiärmatchen.
2 veckor eller exakt.
Comebackmatchen kan vi...
2 veckor.
Det var 2 veckor exakt. Okej, okay, vad bra. Ja, det kan stämma. Och den matchen som det var då när vi spelade in 2 veckor kvar till, den var ju nu för en halv vecka sedan tillbaka.
Ja, just det.
Hängde du med på mitt? Det var jävligt mycket hopp i tiden där. Men du hänger med. Jag pratar alltså om City borta. Ja. Comeback-matchen efter första. Jag tänkte så här. Ett snabbt snack om den matchen. För det har hänt lite annat emellan. Och det är alltid så här. När det spelas så mycket matcher så är det ju...
Men alltså, om Isan Filip... Det här har inte förankrat med det. Men Isan Filip 12 man är, så måste man väl börja... Ja. Mer än någonsin. När vi är tillbaka i vår första match efter det långa uppehållet, så måste man ju ändå börja med startelvan. För annars hade det inte varit i San Filip.
Du vill gå in med startelvan?
Ja, det vill jag. För du vill alltid gå in med startelvan. Det är ju din stående punkt. Och det finns väl en hel del udda grejer i den startelvan. Eller?
Men vi kan dra startelvan. Jag tycker det är bra. Det är pedagogiskt. För då liksom börjar man från början. Jag drar startelvan då i San Filip Manér, och så säger du bara dina tankar och så. Kanske tankar du tänkte då och tankar du har nu efterhand. All right, Leno i mål, Bellerin högerback, Mustafi, Pablo Mari mittbackar, Tierney vänsterback, Xhaka, Guendouzi som två sittande, Willock. Det här är lite lustigt. Ja, Willock som tia, Aubameyang, Saka på varsin kant och Nketia högst upp.
Jag skulle säga att spontant så skulle jag säga att när jag ser elvan så då jag ser ju mer än 4-3-3 med ett tremanna mittfält mer än en utpräglad nummer 10. Mm. Det är så jag brukar tänka när Willock spelar. Ja. Med att det är ett 4-3-3. Och inte ett 4-2-3-1. De är ju väldigt närbesläktade, men du förstår vad jag menar. Nej, att han inte är en typisk nummer 10.
Jag förstår precis vad du menar.
Box to box.
Nej, det har du rätt.
Sen ser det ju lite konstigt ut, för i startelvan så spelar jag Aubameyang på topp och Nketia på kanten. Men så var det ju inte riktigt. När jag kollar på den. Sen det som sticker ut är väl att man puttar ut Bakayo Saka på högkanten.
Mm.
Det är ju lite halvmärkligt.
Där har han ju inte lirat allt. Ja, det tycker jag. Där har han ju inte lirat allt för många gånger förut.
Det är väldigt märkligt. Om man tar det i kronologisk ordning och tänker att innan uppehållet så spelade han vänsterback och efter uppehållet så hade han blivit högerytter.
Ja, och sen match mot Brighton som vi ska prata mer om sen. Men om vi går in lite på, då spelade han ju som tia.
Ja.
Han kan spela nästan var. Alltså nästa match då kommer han ju spela mittback, för vi har ju inga andra mittbackar typ.
Men det är ju faktiskt
han kommer hoppa in i mål.
Ja. Nej, men det är märkligt. Aubameyang är ju good shout annars. Han gillar ju att stå i mål på träningarna. Har man ju sett några klipp på ibland att han hoppar in i mål för att det är roligt. Nej, men det är lite märkligt. Och det måste ju kännas ganska hårt när man har två stycken andra renodlade högeryttrar i truppen i form av Nelson och Pepe. Nej, men ni får inte vara med i startelvan för att vi ska spela våran tidigare vänsterback / vänsterytter som högerytter.
Tror du det har en del med hans kontraktsituation att göra? Att Arteta vill klappa Saka medhårs nu och bara så här få honom och liksom spela honom självklart, så mycket som möjligt? För ju minsta lilla Saka kommer... Ja.
Alltså jag ifrågasätter
minsta lilla Saka kommer sitta på bänken, så kommer det ju bli så här, jag sitter på bänken, då skiter jag det här, fuck you typ.
Jag ifrågasätter ju inte att Saka ska starta, det är inte det. Det är mer att jag tycker att det blir lite märkligt när man skohornar in honom på en väldigt konstig position bara. I min värld så så ska ju Bakayo Saka ska ju starta, för han har ju varit tillsammans med Aubameyang och Leno och Arsenals bästa spelare den här säsongen. Martinelli ska ha en shout också. Det är ju våra fyra bästa spelare den här säsongen.
Ja, Aubameyang och Leno. Ja, absolut. Så att Aubameyang och Leno tycker jag de står i en klass för sig.
Ja, nej, men du förstår vad jag menar. Så att det är ju ingen konstigt att han startar. Du menar att det är konstigt att vi väljer att spela honom på den positionen. Och jag kan väl inte riktigt... säg att jag än så länge ser storheten i Edin Nketia. Inte när vi har de valmöjligheterna som vi har på bänken. Då förstår inte jag hur Eddie Nketiah kan vara, varför han startar när vi, om vi har Martinelli, Nelson och Pepe på bänken och Lacazette. Då förstår jag, nu är jag inte så, Lacazette står inte så jättehögt i min bok just nu heller, men för mig är det konstigt, tycker jag, att man väljer att starta honom. Jag hade ju hellre haft två renodlade yttrar och så Aubameyang på topp.
Ja, men det förstår jag. Arteta gillar ju Nketiah. Det kan man slå fast. Han är lite lustig Nketiah, för när man tänker igenom vad är han bra på? Så är han ju inte bra på speciellt mycket, men han har ju riktigt högt målsnitt. Jag har ju inte gjort mål på de här två matcherna, men han har ju riktigt högt målsnitt i Arsenal den här säsongen. Om man kollar på minuter eller mål kontra minuter. Faktiskt.
Ja, nej, men han är ju, ska ju vara en fox in the box, men jag tycker det är tuffa omständigheter för honom, och jag tror inte han är inte den spelaren som sticker ut så mycket. Och ska han då komma in i en front fyra, om vi kallar det för det, som inte fungerar. Det är för mycket, jag tycker det är att kräva för mycket. Man kan inte kräva att alla spelare ska vara som Saka, eller alla unga spelare ska vara som Saka eller Martinelli, att de bara går in och skiter i vilket och bara går in och dominerar. Det jag tycker är, det är för stort ansvar att lägga på hans axlar att han ska gå in och klara och spela i den miljön när frontfyran är så icke-fungerande. Sen så tänkte vi väl i och för sig
kaxigt av Arteta att slänga in Nketiah direkt matchen efter långt uppehåll, sitter borta, slänger upp Nketiah på topp. Det är kaxigt. Jag tänkte så här faktiskt, att vi ska inte fastna jättemycket i City-matchen.
Nej, men det var ju det jag skulle säga innan du avbröt mig.
Ja.
Nej, men du frågade ju vad jag tänkte om elvan, och skulle bara säga att jag tänkte även att elvan kanske till en viss del hade att göra med vilka som Arteta ansåg var i bäst form, alltså bäst fysisk form. Att det spelade in en del när vi mötte City var en tanke som jag tänkte. Och att, ja, det vet jag, det kan ju inte jag säga att det är så, men det var en tanke som jag tänkte.
Ja, så kan det vara. Du, vi känns inte så synk idag, Oskar. Vi är precis som Arsenal, vi är väldigt ringrostiga i det här. Så vi känns inte så synkade. För det... Det jag skulle komma till är att City, vi ska inte fastna för mycket där. Och då har jag tagit ut de här 12-3 snabba från matchen. Tre snabba tankar som vi lite grann summerar. Min snabba tanke nummer ett. Mycket skador, som tidiga skador som förstör matchplanen. Xhaka var ju skadad efter 5 minuter, något sånt. Pablo Mari var ju skadad efter 20 minuter där någonstans. Och det förstör jag givetvis mycket för Arteta, tror jag. För vad händer sen? Jo, David Luiz kommer ju in. Och då för mig utsökt till min andra punkt. Är att Pablo Mari har ju fortfarande inte släppt in ett enda mål i Arsenal-tröjan sedan han kom. Men däremot David Luiz. Han har ganska mycket mål på sitt samvete, och efter den här matchen så blev det ju knappast bättre för hans del, om man säger så.
Nej, statistiken är ju rätt talande. Var det 2 röda kort i Arsenal och 4 i Chelsea, så det blev väl ett var 13:e match i Arsenal, och det var ett var 55:e match i Chelsea. Och en straff per 6,5 match i Arsenal, och en straff, om det var 20:e match eller någonting, i Chelsea.
Ja, det är ju det sämsta, jag tror att det är det sämsta inhoppet jag kan dra mig till minnes. Jag såg faktiskt en statistik att det är första, förlåt, du fortsätter du.
Nej, men jag tänkte bara, när du pratade om dåliga, så tänkte jag bara komma och tänka på På tal om Arsenal-minnen va? Då kommer jag att tänka på, det var ju tur för David Luiz att det inte fanns någon publik så att han slapp att utstå en eboé som blev inbytt och utbytt och utbuad. Det var inte heller ett jättevasst inhopp, stackaren. Bli utbuad
men jag
av
tror
sin
nästan
egen
det här,
hemmapublik.
Jag klassar att
Jag kommer inte ihåg så mycket om hur dålig Eboué var just den här matchen. Jag kommer ihåg, men det är just det här med att han blev utbuad och utbytt efter typ 25 minuter eller vad det var. Det är ju ändå en historiskt
du vet,
ögonblick.
Ja,
får man ändå
verkligen.
säga.
Du, det är en före detta Arsenal-spelare som också är ansvarig för det här att få rött kort, concede penalty och commit an error leading to goal under en och samma match. Vet, det här är 2015 det senast hände. Vet du vem det är?
Mustafi. Nej, han har inte.
Nej, det är, det är bra gissning.
Det känns som någonting som Mustafi skulle göra.
Ja. Nej, det är Carl Jenkinson faktiskt. När han var utlånad till
just
Bank
det.
Här.
Ja, just det.
Men då var, blev han inte han då blev ju inte han inbytt. Men senast en spelare i topp, Europas topp 5-ligor gjorde en David Luiz inom situationstecken, inbytt, misstaglig till mål, fixa straff, rött kort. Det var Ivan Cordoba när han spelade i Inter 2011.
Ja.
Så det var hoppas att det dröjer 9 år till innan någon.
Det, spelar, ja, ja. Det beror på om det är någon annan som, så länge det inte är en Arsenal-spelare som innehåller det rekordet inom 9 år, så jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Det är helt okej om någon annan spelare i något annat lag gör så.
Jag tar den sista punkten på den här 3 snabba, och det är ju att den här matchen eller premiären, vad skulle jag säga, det var lite grann som att typ bli av med oskulden. Att det var inte snyggt, inte sexigt, inte så här vackert eller något sånt alls. Men nu är skiten måste vara gjord. Och nu är det bara att gå vidare. Och i och med att det är som att gå vidare, så blir det en segway till gårdagens Brighton-match. Och då gör vi så här. Då drar jag elvan igen. Så får du ge dina reaktioner på Brighton-elvan nu. För du var ju inne och nudda lite grann på att det var kanske de som var fräschast mot City som fick spela där, men det blev en hel del förändringar mot Brighton. Elvan var så här: Leno i mål, Bellerin högerback, Mustafi, Rob Holding, you know, som mittback, mittbackar, Kolasinac vänsterback, Ceballos, Guendouzi, Saka. Det måste jag tänka. Ceballos, Guendouzi, Saka, Pipe, Aubameyanget i ett mitt, alltså, gud, alltså jag är ringrostig idag. Jag kan inte ens läsa upp elvor.
Lacazette.
Och så Lacazette högst upp. Aubameyang på en kant, Saka i mitten. Pipe på andra kanten och så Ceballos, Guendouzi längst ner. 2 sittande. I alla fall, vad tyckte du om elvan när du såg den?
Ja, det var väl ingen så här som, ja, det var framförallt var det väl att Pepe och Lacazette tog tillbaka elvan. Sen jag och kompisen satt ute på hans veranda och kollade på den här, så det var inte så här att man råanalyserade elvan så där jättemycket kanske, som man hade gjort om man hade suttit i tv-soffan i vanliga fall. Så jag tänkte inte så där oerhört mycket på den. Och så var det, vi har ju som sagt väntat att Rob Holding skulle vara tillbaka. Vi hade ju liksom ingenting att välja på. Sen fick ju Kolasinac komma in för att Tierney inte hade orken att spela en match till. Vilket ju i sig kanske är lite oroande. Kan man kan tycka. Eller det tycker jag.
Ja, det har du rätt i.
Sen var det ju skönt. Eller ja, sen ja, Saka ännu en ovan position. Ja, nej, men hade du några tankar om elvan?
Nu försvann du.
Jag frågade om du hade några tankar om elvan.
Hallå.
Jag frågade om du hade några tankar om elvan.
Nej, jag tyckte det var intressant att se hur, alltså Saka som spelar tia, för det pratade vi om innan, att han går först från vänsterback till högerytter och spelar tia. Jag tyckte det var kul att se Rob Holding tillbaka. Alltså överlag tycker jag det var väldigt bra elva. Och med facit i hand, så alltså vi, med det här laget ska vi vinna över Brighton alla dagar i veckan. Men det visar sig vara så jävla svårt att vinna över Brighton. Vet du när senaste gången vi vann över Brighton var?
2017.
Yes, 1 oktober 2017. Efter det har vi mött dem 5 gånger. 3 förluster och 2 oavgjorda.
Sen en annan grej var väl att Mesut Özil var tillbaka på bänken. Eftersom han inte var med i truppen förra matchen. Även
Just det.
Zach Madley satt ju på bänken eftersom vi inte har några försvarare.
Nej, det kanske blir his time to shine, Zach Madley. Vem vet? Han
Kanske
gjorde ju
det.
några framträdanden i Europa League under Emery förra säsongen.
Ja, nej
Till er som
men
kommer ihåg det.
det jag tänkte, det som sticker ut ur elvan för mig, det är att man ser hur mycket Xhaka saknas i elvan. Det trodde vi inte att vi skulle säga i oktober.
Ja.
Den här
Nej,
oktober förra
trodde vi
året. Det
inte vi
var det
skulle
ingen som
säga i
hade
oktober?
sagt, yttrat
Absolut
de
inte.
orden.
Nej.
Men det är väldigt tydligt att han
Nej du.
saknas i elvan. Och vi ska inte prata sill egentligen, men det ryktas ju att Dani Ceballos vill tillbaka till Spanien nu. Och han är varmt välkommen att packa sina väskor och åka tillbaka till Spanien. Don't let the door hit you on the way
Alltså det,
out, så att
hans
säga.
lånes... Ja,
Jag är
hans
inte
lånesession har väl
imponerad.
kanske inte varit görlyckad om man säger så. Nej.
Om man är inne
Nej,
på
den har
nionde
inte
månaden
varit.
eller vad nu är, eller snart varit där ett år, och jag ärligt kan säga att
Ja.
vad har han gjort? En, två bra matcher kanske? Typ.
Ja, något sånt. Något sånt.
Det blir ju liksom inte
Han
så
har väl
bra
mest varit en
balans.
utfyllnad.
Det blir inte så bra balans med honom och
Nej.
Guendouzi, som ingen av dem har någon snabbhet i passningsspelet. Och som sagt, det är ju det som Xhaka gör väldigt bra, är att han har ju det innan uppehållet som han gjorde väldigt bra, var ju samarbetet med Saka när han spelade vänsterback. Att han gick och täckte för Saka när han gick på sina offensiva räder, och han var bra på distribuera bollen snabbt ut till sina yttrar. Om det så var en eller en vanlig ytter eller en ytterback på en överlapp. Och det gör ju inte
Nej men
Guendouzi
precis, nej, det
eller
är sjukt att
Ceballos.
säga att det är Xhaka fattas.
Det gör ju inte
Du,
dem.
jag
Det gör ju
tänker,
inte.
jag Nu, ha nu hackar du väldigt. Vad sa du för något?
Jag sa att det gör inte Guendouzi eller Dani Ceballos. De är väldigt
Nej,
dåliga på
just
att
det.
se sina överlappande medspelare, utan de håller och kladdar i bollen och springer överallt och är generellt båda två väldigt ostrukturerade, tycker jag.
Jag tycker Guendouzi var mer strukturerad den här matchen. Det märktes liksom att han har fått tydliga direktiv från Arteta att inte springa som ett höns utan huvud. Liksom. Ja, det tänkte jag på. Att han mer tänkte igenom att stanna på hans position. Men du, jag har ju skrivit, vi kan ju, jag har som vanligt skrivit lite anteckningar om matchen och si och så, och si och så. Arsenal har lite skott, typ Saka har ett skott i ribban, Aubameyang ett skott över tidigt i matchen. Men den stora, stora grejen, det är ju när den där jävla idioten Mopai, eller vad fan han heter, springer rakt in i Leno och Leno, för är det korsbandet som stryker med där så att säga?
De tror ju det.
Ja. Det är ju den situationen som formar matchen. Känn i mångt och mycket. Och jag vet inte vad man ska säga förutom att han Mopai verkar vara en störd jäkla idiot. För det är ju inte första gången han ger sig in i en duell med totalt hjärnsläpp. Och Leno blir borta resten av säsongen.
Är det ett korsband så kan du räkna med att han är borta i 9 månader. Minst 9 till 12 månader.
Ja.
Så då är han ju i stort sett borta. Då är han i stort sett borta denna och nästa säsong. Kan man nog räkna med om det är korsbandet. Det är inte så ofta det är inte så ofta en målvakt drar korsbandet, så jag har lite svårt att relatera till hur det är för en målvakt att komma tillbaka efter en korsbandsskada. Jag kan inte minnas någon målvakt som har pajat korsbandet.
Nej, men säg att han är borta ett halvår till ett år. Då är han ju absolut, absolut tidigast tillbaka efter nyår. Och det är ju tidigaste målet. Sen tycker jag Martinez, han kommer in och gör en bra insats. Det är ju sjukt att säga när man släpper 2 mål förbi sig. Men jag tycker man kan ju inte hänga han för de målen riktigt.
Han gör det helt okej, okay, men jag vill ju inte gå in i nästa säsong med Martinez som vikarierande första målvakt för Leno. För att gå från Leno till Martinez är ju inte någonting jag skulle vilja göra. Om vi inte siktar på 10:e platsen nästa säsong.
Ja, men nästa säsong, du vet, då kan vi ju med tur komma 8. Då har vi ändå förbättrat oss en position.
Ja.
Vi tar det sakta men säkert. Nej, men det är för jävligt i ett lag som behövs förstärkas på så många platser. Och det är så här kontraktsbekymmer till höger och vänster. Och så får man målvakten skadad. Och det är ju inte en olycka. Utan det är en situation som ska, det ska inte ens hända. Han, Mopai, eller vad Karlsloken hette, han ska ju inte ge sig in i den duellen och det ska ju inte hända.
Man gillar ju att Leno skäller ut honom i alla fall. Det är lite dåligt tycker jag att ingen andra spelare skäller ut honom först efter matchen när han har då avgjort matchen, men nog om det. Men det är en sak som jag har tänkt på tal om att folk är ur form. Är det bara jag för att jag är partisk? Shoot. Eller har domarna varit i någon... Alltså jag tycker ju att generellt sett att Premier League-domarna brukar hålla en rätt låg nivå. Men de har ju varit något katastrofalt ur form de här inledande matcherna. Vad har domarna hållit på med? Ja. Hur kan de vara ur form? De är också, verkar också vara helt ur form. Det är jättemånga situationer i både City-matchen och i Brighton-matchen där man funderar på... I City-matchen så satt jag och sa det, har domaren glömt det gula kortet hemma eller? Eller vad är detta när Sterling går in med sträckt ben och inte får gult kort? Och det var massa situationer i den här matchen också. Man undrar lite, vad har domarna gjort under den här lockdownen?
Det är en väldigt bra fråga. Frågar du Sheffield United för de var nog också väldigt, väldigt förbannade. Såg du den situationen med hela bollen typ 1 meter in, fast det inte dömdes för att målklockan inte vibrerade?
Nej, jag såg det. Ja, det är väldigt märkliga situationer. Sen så tyckte jag överlag, om man säger matchen igenom, inte för att Arsenal var sådär, började ändå ganska bra. Men jag tyckte framförallt att Brighton var väldigt, väldigt dåliga. Man märkte ju vilken skillnad det var att möta Brighton och City. Liksom, man såg ju verkligen de 10-klassskillnader det var mellan City och Brighton. Tyckte jag under större delen av matchen.
Och det är så jäkla typiskt, för jag tycker Arsenal är det bättre laget i matchen. Och vi gör ju 1-0, det ska vi säga också. Pepe, det är ett jävligt snyggt mål. Påminner lite grann om det han gjorde mot West Ham borta. Hans första spelmål.
Ja.
Men sen efter det. Jag kollade med matchen tillsammans med min farsa. Och han sa det direkt efter Arsenal gjorde mål. Han bara, aha. Och där backade Arsenal 20-30 meter. Det är det här, och det är ju inte första gången, och det är, där har ju Arteta ett hästjobb framför sig, och det sker ju inte under en natt, det förstår jag också. Men det är så jävla frustrerande att så fort Arsenal har gjort mål så typ skiter de på sig och vet inte vad de ska göra och sätter sig i knät på målvakten och så blir så jävla passiva.
Kommer du ihåg att vi pratat om det här tidigare, om hur, eller som jag skojade om förra året, att Arsenal blitzade lagen, att man gjorde 2 mål under 5 minuter väldigt, väldigt många gånger i början av förra säsongen.
Ja, ja.
Och det handlade, ja. Då handlade det ofta om att du hade en spelare som var farlig. Och det här, det blir väldigt tydligt med Ceballos brister, att Ceballos inte lägger ut bollen och fortsätter att mata ut bollar på PP. För Pepe hade ingen jättebra match, men anledningen många gånger att Pepe inte hade en bra match, det var ju för att Ceballos höll ju i bollen hela tiden. La ju aldrig ut bollen till Pepe någon gång. En fungerande mittfältare som ska spela Arsenal ska ju veta det, att när Pepe har gjort mål, så, och när han gör den typen av mål som han gör, då, om man då de 5 efterkommande minuterna se till att lägga ut bollen och försöka få honom att skapa fler chanser, då kan det ju byggas upp en osäkerhet hos motståndarförsvararna. Men så tänker vi inte, utan Ceballos bara håller i bollen. Det är ju
han
det
är
som blir
här.
Ja, men det blir ju det också då med att backa hem. Det blir ju även Ceballos är ju väldigt bidragande i det, eftersom han håller så mycket i bollen. Det är som att han försöker lugna ner allting. Men det är inte så Arsenal borde spela.
Nej. Jag håller med. Jag tycker det med Ceballos har rätt i. Jag tycker inte att det bara är Ceballos. Utan efter 1-0 så stänger vi av totalt.
Jo, men Ceballos utkristalliserar det väldigt tydligt, tycker jag. Eftersom
Ceballos
jag
inte högt i din bok här.
Nej, men det kanske har att göra också med, nej, om du kollar, vem hade bollen mest under gårdagens match? Antagligen Ceballos. Hade nog flest minuter med bollklubb.
Ja, antagligen.
Ja. Det är klart att det blir tydligt då om han har bollen mest och många gånger håller i bollen när han borde släppa bollen. Då blir det väldigt tydligt. Tycker jag. Ja,
absolut.
Så det är väl inte, sen, nej, jag är inte jätteförtjust i Ceballos överlag, men han steg ju inte i mina ögon igår, om man säger så.
Nej. Du, jag har tänkt på en annan grej. Brighton gör ju både 1-1 och sen ser det mera då 2-1. Efter ganska lamt försvarsspel i min bok. Men en sak jag har tänkt på, och det här,
vi har ju hyllat Arteta
att det är, han är second coming of Christ, och han är den. Ja, ursäkta, då var det lite trassel på linan här, men det jag skulle komma till i alla fall var att det är tydligt tyvärr att Arteta saknar. Det känns så konstigt med att vi har pratat om det här, Oscar, och fått om det. Men det är i alla fall att han saknar gaming management. Att han väntar för länge med att förändra saker och ting. Som jag sa tidigare så ville ju typ till exempel Emery ändra saker innan de ens hade hänt. Och typ göra 4 byten i halvlek om han hade fått. Medan Arteta, för han gör ju 3 byten i minut 86. Och ärligt talat, vad ska de 3 spelarna hinna hitta på och göra då när vi redan ligger under med, nej, då var det 1-1, förlåt, då var det 1-1, men ändå har vi 1-0, man märker att Brighton börjar ta över mer och mer och vi kryper tillbaka 20-30 meter, bromsa och gör om saker och ting där. Lätt att vara efterklok och man ska komma ihåg att det är hans första jobb som headcoach, men jag tycker att där, den här förlusten får Arteta lite grann ta på sig. Det svider att säga, men så kan det vara ibland.
Jag tyckte ju att vi skulle gjort byten redan innan vi gjorde vårt 1-0-mål. För jag tyckte att det hade gått lite i stå då.
Precis.
Och det är ju tyvärr blir lite tydligt att Artetas in-game management inte är helt perfekt. Men det tänker också är en del dels en del av lärokurvan, men sen även att han lär känna de spelarna han har till sitt förfogande och att det kanske är ett sätt att bygga deras förtroende. Sen är det ju udda omständigheter nu, men med det sagt så tycker jag ändå att han gör ett dåligt jobb igår och borde byta in andra spelare. Men jag lyssnade på Arsenal Vision podcast och då pratade Clive om det här med dynamiken. Det är lätt att glömma bort att vi har en tränarstab, och när Arteta var i City så hade han och Pep Guardiola ett väldigt nära, de diskuterade allting, och för våran del under Wenger så kunde man ju se att Wenger diskuterade mycket med både Pat Rice och med Steve Bould. Medan nu så har vi ju en ny, helt ny setup med tränare, och frågan är ju, det är ju mänskligt att förstå också kanske om Arteta kom in under de ganska snabba omständigheterna som han kom in, att han kanske inte har fått ihop den perfekta tränarstaben. Han kanske behöver en assisterande tränare som Clive uttryckte det, en bästa kompis liksom, alltså någon som pratar med honom och som diskuterar och som kanske utmanar honom lite, triggar honom. Någon, jag har inte reflekterat jättemycket över hur våran nuvarande, vad heter den assisterande som sitter närmast honom på bänken, Steve Round.
Just det. Det kan mycket väl. Jag måste ärligt säga att jag har dålig koll på de nya tränarstaben, men jag känner
Nej, men jag tänkte, ja, men jag tänker också på det att om man säger under Emery också, dels då först den här, kommer inte ihåg vad den här spanske tränaren hette som han hade, men han var ju väldigt så, du kunde ju se honom vid sidlinjen och dirigerade och pekade och vi ska ta den här hörnan och den varianten, och väldigt så involverad. Och så under Emerys andra säsong när Ljungberg hade blivit uppflyttad som assisterande, så Ljungberg var ju väldigt aktiv på sidlinjen, och men jag vet inte riktigt. Det är ju inte säkert att Steve Brown är, ja, att han,
nej, men att han blir lite utelämnad, Arteta lite själv där och fatta beslut, ja, och liksom han har inget bra bollplank.
Nej, han har ju varit assisterande tränare i, jag kollade upp Steve Brown här, han har varit assisterande i rätt många klubbar, i Derby, i Middlesbrough, i Englands landslag, i Newcastle, i Everton och i Manchester United. Så man kan säga, han var ju assisterande till David Moyes från 2008 till 2014. Aha. Det är väl hans främsta. Och sen har han varit assisterande i Derby igen, och sen har han varit director of football i Aston Villa, och nu assisterande i Arsenal då.
Ja.
Men, ja. Men man, ja, håller du med mig om att man skulle kunna ha överseende om Arteta inte har fått den perfekta tränarstaben på plats under de omständigheterna som han kom in till Arsenal?
Det håller jag verkligen med
dig om. Det kanske är någonting som ska filas på i sommar liksom. Man kanske ska ha någon annan som assisterande tränare.
Ja, absolut. Det håller jag med dig om. Och sen, ja, och sen, sen ska man givetvis ge det här tid. Arteta har ju haft ett gör svårt jobb och allt vad det är, och vi är i konstant jävla nedåtfall. Så man får ge det tid, och han pratar ju själv, Arteta, mycket om det. Alltså det är de, om man ska summera deras presskonferenser och alla intervjuer och sånt, det de pratar om mest är att ändra kulturen och liksom ändra atmosfären och ändra liksom karaktären i klubben. Och det, han har varit manager i 6 månader, varav 3 av de månaderna var utan matcher. Och det är ju inte så lätt att förändra kultur, karaktär och allt sånt på. Så att det är klart, det kommer ju ta tid, och vissa bumps on the road kommer det vara under tiden, måste man minnas. Men det tar fortfarande inte ifrån det att Arteta får faktiskt ta lite av skulden i den här förlusten. Det är smärtigt att säga, men tyvärr.
Nej, så är det. Men det är okej att säga att man inte tycker att någonting, och ha komma med någon form av kritik. Det är inte så att jag har inte tappat förtroendet för Arteta, absolut inte. Utan, men sen det är någonting jag har reflekterat över också nu när vi är tillbaka här efter 3 månader, att det är ingen fotbollsspelare, ingen tränare som någonsin hamnar i situationen i vanliga fall att man har ett 3 månaders uppehåll. Det är lätt att
Nej.
glömma bort det, att ett 3 månaders uppehåll har du aldrig i fotboll under
Nej, nej,
normala
nej.
omständigheter. Det finns inte på kartan något 3 månaders uppehåll. Då har spelarna är borta max kanske 6 veckor på sommaren. 8 kanske om det har varit ett mästerskap, men det är ändå så att då har de tid när de kommer tillbaka och försäsong och det blir ju väldigt märkliga omständigheter. Så man måste ju ge honom tid, helt klart. Sen kommer man ju inte ifrån, tycker inte jag, att är det någonting som lyser med sin närvaro de 2 senaste matcherna så är det ju som sig bör att det ska läggas skuld på Arsenals sportsliga ledning som har satt ihop den här gruppen utav spelare
Det
utan
här,
någon som
ja.
helst tanke av vad det är. För det är ju så att som det ser ut i Arsenal nu så tränaren har fått säga till och spelare som och vilken typ av spelare han vill ha, men det är ändå en sportslig ledning som ser till att göra värvningarna. Och som det ser ut nu med situationen med kontrakt som inte är påskrivna, massa dyra lån-signings, David Luiz som kostar 24 miljoner pund om han nu går efter den här säsongen för att låna in, eller för att värva in honom en säsong. Du hade en Denis Suarez som vi lånade i ett halvår för 6 miljoner pund. Du hade en Cedric Suarez som vi lånar in från Southampton som hade ett halvår kvar på kontraktet och Southampton trodde att Arsenal var helt från vettet som kunde tänka sig att betala ett par miljoner pund för att låna in en spelare som vars kontrakt gick ut om ett halvår. Ändå kunde de tänka sig att betala ett par miljoner pund. Han har nu inte spelat någonting och fullt med att han inte kommer spela någonting i Arsenal överhuvudtaget den här säsongen.
Ja, det är sjukt.
Och allt det här landar ju i att Raul, han klappar sina kompisar på axeln, Kia, vad heter han, Geraci eller den här agenten som förpestar Arsenal med sina usla spelare. Och det är bara hans agentpolare som ska in och om man säger från att Wenger lämnar till nu, det har gått 2 år. Det är inte jättemånga värvningar som har blivit sådär jättelyckade. Du har en Lichtsteiner, du har en ja, Lichtsteiner
Sokrates.
och Sokratis. Du har lånat in Dani Ceballos. Du har lånat in Suarez, Pablo Mari som för övrigt nu sägs att han ska få ett förlängt kontrakt baserat på att han mer eller mindre inte har gjort några framträdanden i Arsenal.
Ja, nu, det som sägs nu är väl att Arsenal ska köpa loss honom, men det tycker jag inte man ska höja på ögonbrynen allt för mycket för det var ju i undertexterna redan från början att visst får låna honom först, men sen var det ju överenskommet att vi lånar honom och sen kommer vi köpa loss honom. Det var ju liksom alla var ju med på det
Ja,
från
nej,
första början
det är väl inte så
när
konstigt.
han
Nej,
lånades
men
in, så.
det är ju bara överlag om man, för jag har tänkt mer och mer på det nu, om man summerar liksom hur fruktansvärt dåligt det har gått för, eller hur fruktansvärt dåligt Raul har gjort det med de spelarna som han har värvat in sen han kom in som head of football för Arsenal. Typ alla har ju varit misslyckande.
Ja,
Det
och
är
jag tycker det
den
här kan man
enda.
faktiskt kolla tillbaka till längre tillbaka, att det var länge sedan man såg Arsenal ha en tydlig plan med sina transfer och lagbygge, utan så här som flera som klubbar ska ha så här, ja, vi värvar det, sen värvar vi det, sen värvar vi det för att nå det här. Det är ju flera år som Arsenal bara, ah, vad fan, oj, vi har en mittback. Ja, vi köper 30-åriga Sokratis, som, är han bra? Nej, det är han egentligen inte, men vi får hoppas att han kanske gör någon bra match. Och typ samma sak med, ja, det är längre tillbaka, samma sak med Alexis och Mkhitaryan. Vi får 1 miljard för Alexis som har ett år kvar på kontraktet. Typ, det var inte riktigt 1 miljard, men nästan. Det är ju bara att acceptera, ta pengarna. Nej, istället är det bara strula, så får man en halvlyckad, halvdan Mkhitaryan som inte gör någon glad. Det är så här, och alla vet ju att Alexis kontrakt skulle gå ut. Det verkar som att de som är ansvariga för transfers, för kontrakt och allt sånt, Alltså är det ett gäng treåringar eller som inte kan ha någon form av... Ska vi göra så här? Vi samlar in till en kalender till de ansvariga i Arsenal, skickar över till dem och ringar in åt dem olika... Där går dens kontrakt ut. Där går dens kontrakt ut. Kan vara läge att förnya på den positionen. Alltså kan vara läge att sälja där. För de är ju totalt jävla värdelösa på det.
Ja, det... Man tänkte ju... För det var ju föga välkänt att den här killen som hade hand om kontrakten innan, Dick Law, han var ju känd för att... Det har kommit ut i efterhand liksom att man visste, alla andra agenter runt om i Europa, de visste att runt om i världen visste att när det gällde Arsenal så var det var rörigt och det tog lång tid och det var ingen som kom till skott och saker hade sin tendenser att rinna ut i sanden. Och Raul kom in med att han skulle ha ett fint rykte då, varit i Barcelona och gjort det så bra, han var med och styrde, värvade in Neymar och helt fantastiskt. Men om man summerar, sen är det ju personen som är ansvarig för kontrakt nu är väl Hass Fahmy, jag tror han heter. Han som är ansvarig för ett kontrakt. Men det är, ja, det som du säger, det är ju visst, det var dåligt innan. Men då tänker jag också att under tiden Wenger var, så var ju Wenger inblandad i allting. Men det har ju blivit ännu sämre sen Wenger slutade och det blev Raul som skulle ta över det här. Och då har Raul ändå som en uppgift att han ska ha hand om kontrakt och värvningsstrategier och allt vad det heter. Och det har bara blivit sämre sen han kom in i klubben.
Ja, för det, ja, i samma veva, det sa ju som Sokratis med gitarren, värvas in ett gäng 30-åringar, medelmåttor som man tror ska lösa situationen och fixa Champions League. Och sen, ja, och sen då? Löste vi inte Champions League? Ja, då står vi där med överbetalda medelmåttor som är 30 år som inte går att sälja vidare. Och så sitter man med skiten. Men det som de har pratat om i andra podcaster, till exempel Arscast, tror jag att Arsenal kan inte gå vidare och ta nästa nödvändiga steg innan de blir av med vissa spelare typ. De måste kapa banden med de här medelmåttorna överbetalda innan de kan ta nästa steg.
Ja.
Ja, nu har vi spelat in i en timme ungefär. Jag måste börja runda av alldeles strax. Det blir ingen munter podcast idag. Vissa ljusämnen finns ju, men de är inte många en dag som denna. Sakas kontrakt till exempel, det glömde vi att säga. Det är ju på väg att rinna ut. Hur fan kan man... den som är ansvarig om Sakas kontrakt rinner ut och han kan gå, typ Premier Leagues största talang, kan gå gratis till vilken klubb han vill. Om det händer... Alltså det finns ju inte ord för det.
Nej, det är precis. Och det är därför jag tycker att strålkastaren ska vara med på Raul nu. För när han kom in i klubben så sa han att vi måste få ordning på kontrakten. Kontrakten har varit alldeles för dåligt skötta. Och det är inte okej att spelare går in på sitt sista år på kontraktet. När spelare har 2-3 år kvar på kontraktet, då måste man ta ett beslut. Ska vi hålla eller ska vi sälja?
Ja, ja.
Och nu har du inte lyckats att göra någonting av det.
Nej.
Ska du inte ha skit då? För att det du har sagt när du kom in som head of football i Arsenal, du har inte uppfyllt någonting av det.
Nej.
Varför om vi sparkar tränare för att de missköter sig, och varför ska Raul då vara ifrånsedd och det ska vara okej att han missköter sig gravt?
Ja. Och vem är ansvarig för det då? Jo, det är ju Josh, I would say be excited Kroenke, som följer Arsenal via sin smartphone på andra sidan jorden.
Ja.
Ja. Du, jag tänkte nu, som sagt, ska vi försöka runda av. Men vi har ju... Vi spelade ju faktiskt mot Brighton, förlorade mot 2-1. Men jag tog mig friheter att ta ut de här topp 3. Kommer du ihåg segmentet säsongens spelare? Det kanske du inte gör.
Ja, ja.
Ja, okej. Okay. Då drar jag det snabbt ändå för de som lyssnar som inte kommer ihåg. Det är alltså ett segment där vanligtvis gästen tar ut sina topp 3 från matchen vi spelade. Nu kommer jag att göra det. Den jag/gästen tyckte var bäst i en poäng, näst bäst 2 poäng och 3 överlag bäst 3 poäng. Så följer de här poängen med i en sluttabell, så ser man i slutet av säsongen vilken spelare som har varit säsongsspelare. Hittills leder Leno Aubameyang 2. Och sen är det Guendouzi som är 3. Ser det, ja. Ja, är du nyfiken på min tabell eller mina poäng ser ut?
Absolut, kör.
Då ger jag 1 poäng till Bakayo Saka, som jag tycker gör en väldigt, väldigt bra första halvlek. Eller väldigt, väldigt bra. Han var bra i första halvlek, inledde andra halvlek bra. Men sen tycker jag att han liksom dalade och försvann lite grann i matchbilden. Han har ju ett skott i ribban. Han spelar ju fram Aubameyang väldigt, väldigt, väldigt fint. Det blir tyvärr bortdömt för offside, det målet som Aubameyang sen gör. Men jag tyckte det var bra nu när han får spela som 10. Han kan spela allt, så han får 1 poäng även när han spelar som 10. 2 poäng ger jag till Rob Holding, som jag tycker gör en bra match i försvaret. Konstigt att säga, men när man släpper in 2 mål. Men jag tycker att han... Alltså jag är ju hellre Rob Holding än David Luiz i mittförsvaret, om man säger så. Jag tycker att han gör en stabil mittbacksinsats.
Han kämpar i alla fall, det får man ge honom. Och sen får han reda ut snyggt en Mustafi dålig hemåtpass i en situation.
Ja, men jag tycker han kändes trygg där bak. Han gjorde ingenting komplicerat. Han bara kort och koncist och bara redde ut så här. Ja, bra match av Rob Holding, som det är hans andra Premier League-framträdande den här säsongen, tror jag. 3 poäng i sen ser det mera till Matteo Guendouzi, som jag tycker gör en bra match. Och han får lite, vet att det är fult att säga, men han får lite bonuspeng också för att han går fram och trycker till mot han Mopai, eller vad han heter. Borde han gjort innan, såklart. Men att han gjorde det efter slutsignalen. Frågan för om man åker på avstängning på det sen.
Det får vi se.
Det får vi se. Ja. I alla fall. Nästa match. Den är på torsdag. Det är en till bortamatch mot Southampton.
Och sen har vi en till bortamatch efter det. Det är inte varje gång vi har 4 bortamatcher på raken. Nej.
Men den bortamatchen där, det är väl kvartsfinalen i FA-cupen, va? 28 juni.
Ja, det känns ju lovande att Sheffield United förlorade med 3-0 mot Newcastle. Då kanske vi kan ha en chans mot dem.
Ja, du, jag skulle inte förvänta mig för mycket. Nu tar vi och lugnar ner oss lite. Du, innan vi rundar av också, så efterfrågade ju jag lite frågor på Arsenal Göteborgs sociala medier. Men väldigt kort. Väldigt kort. Framförhållning. Men jag tänkte det kan vara lite kul nu när om folk är lite köttsugna och så. Det visar sig att folk inte var så köttsugna. Men vi har fått 2 frågor i alla fall. Den ena frågan är från ett Anton Lindström, som är: hoppas ni på en voidad säsong? Gör vi det, Oskar?
Absolut, det sa jag ju redan från början att jag tyckte att säsongen skulle voidas. Det sa jag när du och jag spelade in för länge sedan. Typ första podden vi gjorde efter lockdown, att jag tyckte att säsongen skulle bli voidad. Så jag står fast vid att jag tycker att säsongen ska bli avslutad. Så slipper vi det här med att Liverpool vinner ligan. Slipper det här med att Arsenal slutar på typ 10:e plats bakom Tottenham. Sen behöver vi inte ha något Europaspel nästa säsong ändå. Det är inte covid-vänligt att köra något Champions League och Europa League-spel nästa säsong ändå. Så vi struntar i det.
Vi struntar i det. Och jag tyckte innan att jag tyckte inte den skulle bli voidad. Nu tycker jag den ska bli voidad 110%. Så absolut, voida skiten. Och sen har vi fått en till förfrågan. Inte mer än en fråga, utan det är mer bara att det är Kim Karlsson, @Karlsson_Kim på Twitter, som vill höra snack om en Londonresa framöver. Ja, då givetvis man får åka över och ha det gött igen. Vad säger du, Oskar? Kan vi dra igång en Londonresa när det finns tid och tillfälle för det?
Absolut. Du vet att jag brukar vara i London ganska ofta.
Jag vet, jag vet.
Väl kan.
Men nu känner jag att suget är nog väldigt stort. Så ja, Kim Karlsson. Vi drar ihop en Londonresa när det finns läge och tid och tillfälle.
Jag satt ju, ja, man har ju mycket fritid fortsatt eftersom det inte händer så mycket på fritiden längre. Men så man kan ju kolla mycket serier fortfarande, så jag slösurfade in på någon serie på Apples streamingtjänst bara. Och så visade det sig att de var i Camden.
Oj.
Och då var det så här, då ryckte det lite i kroppen så här. Det var lite jobbigt att se att de gick omkring med Camden Lock, och så skulle han träffa något, en tjej där och prata med henne. Och då var de Dubliners Castle i Camden, och då kände jag att jag saknade Camden väldigt mycket.
Ja, man saknar ju London en del, va? Man saknar ju Arsenal också. Ta några bash på 12 pins och sådana goa grejer. Och fy fan vad fint.
Ja, sen är man ju lite orolig och hoppas på att inte några av våra sådana ställen kanske har gått omkull efter detta. Det har ju varit
Ja, just
väldigt
det.
mycket prat om att pubbar är på väg att gå i konkurs för att man får inte så mycket stöd utav staten, och
Nej.
de som hyr ut till, eller hyresvärdarna, vill ha fullt betalt som vanligt fast när de inte kan bedriva någon verksamhet. Så tufft för många pubbar i London tyvärr.
Ja, det låter ju onekligen som. Men i alla fall, som sagt, när det blir tid och tillfälle så då jävlar, första bästa flyg till London och hela den biten. Du, Oskar, jag skulle behöva
Då vill
runda
jag
av.
ställa den
Ja.
sista frågan till dig. Kommer
Ja.
du och käka nudlar med någon på en papperskorg i Camden om du blir en Londonresa?
Ja, det gör jag bara med dig.
Bra.
It's a thing we have.
En romantisk middag för två.
På en papperskorg i Camden. Ja, fina minnen. Det är absolut fina minnen. Du, Oskar, jag skulle faktiskt behöva runda av nu. Det känns lite smått och otrevligt, men det är la som det är. Innan jag gör det, om folk är mer nyfikna och intresserade på Arsenal Göteborg, vad ska folk göra då?
Surfa in på arsenalgoteborg.se, eller så går man in på Facebook och söker på Arsenal Göteborg. Då finns det en like-sida som heter Arsenal Göteborg, och så finns det ett forum som heter, eller en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Och sen kan man även besöka Arsenal GBG på Twitter och Instagram.
Snyggt. Det fick
Det
du
var det
nästan
enda som
med
inte var
allting.
rostigt. Det var det enda som inte var rostigt i den här podcasten.
Ja, men nu är Arsenal igång och nu är vi igång. Så vi hoppas att vår ringrostighet har släppt till efter nästa podd. Då vi kanske förhoppningsvis får diskutera två vinster istället.
Det tror vi på.
Det tror vi på.
Nu när vi
Ja.
ändå inte har voidat säsongen så får vi hoppas på att vi får uppleva många härliga, fina vinster. Och jag hoppas på att
Ja.
Martinelli får chansen här nu. Det behövs lite mer Martinelli i laget.
Ja, det är något, fortfarande något att se fram emot. Ja, i alla fall, tusen tack Oskar för att du kunde vara med, ville vara med.
Tusen tack själv, Filip.
Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Oh, to be a gooner. Good night.